Himlabröd av Alice Lytkens. Hedda Skot, del 1. Tobaksspinneriet 1. Med långa kliv vandrade Petter Skot fram och åter i sin stora sal. Skosulornas knä rönte då och då gensvar från golvets breda ekplankor. Knarr, knarr, knarr lät det. 20 alnar till sovkammardörren, en vidlyftig sväng, 20 alnar tillbaka ut med den imposanta fönsterraden, en ny helomvändning och därpå åter sovkammardörren som mål. På enahanda vis hade han använt den sista timmen. Varje gång han gick förbi bordet mellan de båda mittfönstren sökte blicken sig dit. Där låg ett tättskrivet papper, i vars underkant ett blårandigt sidenband var fästat med ett vapenprytt laxigill i ändan. Skotens ansiktsuttryck förtalte att dokumentets innehåll var ovälkommet och förhatligt. När han passerat bordet följde stora huvudet ner mot bröstet och den om välmåga vittnande magen tycktes, självmedvetnare än någonsin, vilja skjuta ut, varvid dubbelhakorna syntes angelägna och strävade den i möte. Parterna hölls dock isär av lintyget, skam till sägandes både snusfläckigt och solkigt. Någon halsduk hade han inte på sig och peruken hade han slängt på en stol vid långväggen mitt emot fönsterraden, där den tillrufsad och ömklig hängde på kant. Petter Skots eget hår var inte i stort drägligare skick än den undanslängda peruken. Flottigt var det, och de sammanklibbade mörka krullorna krönte likt en taggig krona hans gässa. Och nog hade livet haft många en törnekrona i beredskap åt Petter Skot. Men packet ska få ränna rakt in i helvete, som min bror och mina svågrar de är. Efter denna försäkran gjorde han en så vidlyftig helomvändning att skjorten i den blåa klädesrocken för ett ögonblick pöste ut som ett kvinnfolks styvkjortel. Den suck som följde var så djup att en knapp med ett silverklirr föll i golvet. Men han iddes inte ta upp den. Eller märkte han det inte? Inte endast de djupa suckarna och det envetna marscherandet vittnade om hans upprördhet, utan till lika de uttryck han då och då lät undslippa sig. När han för väl hundrade gången vänt framför sovkammardörren stannade han utan synlig anledning. Men jag ska ta mig tusan jävlar knyffla huden fullare på detta satans packet, mumlade han. Han lyfte det tunga huvudet och från golvets breda ekplankor vändes blicken mot väggarna som omslöt salen. Allegorier över de fyra elementen prydde väggfälten. En grön porslinskakelugn stod i vardera hörnet och ett rikt snidat ekskåp på den ena kortväggen, där det helt dolde allegorin över vattnet. 12 björkstolar efter senaste modesmaken, krumbenta och blankpolerade, var stelt uppradade vid långväggen, mitt emot fönstren. En dörr till förstugan delade väggen i två fält. På det högra framställdes elden, på det vänstra luften. Fönsterglasen släppte givmilt in majsolens strålar och lät dem måla 4 rutiga konterfejer på golvet. En golvklocka invid dörren tickade rogivande. Den begynte surra och slog sedan 11 långsamma slag. Från övervåningen hörde man det jämna dunket av en vävstol. Skots ansiktsuttryck förändrade sig allt eftersom han tog sina ägodelar i beskådande. Kindpåsarna och dubbelhakan stramades åt. De gråa ögonen fick liv. Han rättade upp ryggen och magens yppighet fick beskedligt dra sig tillbaka. Till och med vadorna spändes i de vita strumporna. Som om han ville ursäkta sig för en osynlig åhörare, mumlade han. Visst fan kostade detta huset mig allt för många plåtar när jag byggde det för 3 år sedan. Men slik grannlåt stärker krediten. Och tak över